Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Ja, men du, då säger vi välkomna till Hemmaborgen Live som vi alltså sänder med anledning av att NA har öppet hus idag. Du skrattar redan åt mig.
Ja, nej, men jag känner mig så konstig. Jag kan inte lämna några garantier alls för det här. Och då menar jag inte på ett positivt sätt.
Nej, då ska jag bara säga det att vi kommer släppa det här som ett vanligt avsnitt i Spotify också, så det kan hända att du lyssnar på detta i efterhand. Men just nu sitter vi alltså här live i studion och jag har med mig Fredrik Karlsson precis som vanligt. Du har tjatat mycket nu här om att du känner dig konstig.
Ja, det är någon konstig känsla i kroppen. Och det är inte positivt.
Nej.
Jag tror att det grundar sig att jag är lite irriterad från början.
Vem är du irriterad på?
Ja, men det finns människor som man kan vara irriterad på.
Det finns så att det räcker?
Ja, det finns. Ja, det finns ingen brist.
Jag förstår. Det,
men det är en dålig ansats till Sveriges mysigaste fotbollspodd.
Ja, det är det verkligen.
Att vara lite irriterad.
Nej, det är ju det är jag som ska vara lite irriterad på dig.
Mm,
då ja, tycker precis. Jag att våran dynamik är som bäst.
Mm, det kanske är det som gör mig så förvirrad i den här känslan.
Att jag är alldeles för medgörlig idag. Mm. Är det där?
Nej, men att rollarna.
Ja.
Vad som jag hade två hundar när jag var liten. Och då var det tydliga roller. Den ena dominerade den andra.
Ah, just det. Ja. Mm.
Och sen blev den andra sjuk och då började den andra. Han hittade inte sin roll.
Ah, okej. Okay. Mm. Jag tänkte nästan vi ska börja med att be om ursäkt för oss. För att vi märkte ju på reaktionerna när vi gick ut med att nu ska vi livepodda. Då bara antog folk att det skulle vara i våran hemmamiljö så att säga, i mitt kök där vi brukade ha gamla hemmaborgen så att säga. Och då kände man sig lite dum i huvudet sådär, för att vi inte hade tänkt på det.
Ja, ja jag blev riktigt störd av det. Det är också jag är också irriterad på det.
Ja, ja. också det. Jag har med mig...
Det kanske är Elsa som saknas.
Det är nog Elsa som saknas. Mm. Jag tog med mig en bild på Elsa bara för att det var någon som efterlyste att de ville se Elsa och då får man ju tyvärr inte göra där. Syns den här i bild nu? Kameraman Pierre. Det är...
Där?
Det här är fruktansvärt.
Vad höll han på med?
Jag har ingen aning. Dansar runt bakom helt fel kamera och bara såsar.
Det är sånt här vi måste hantera varenda dag.
Ja, precis. Det är klart man blir förbannad. Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ja, men du, det är lagom till den här livepodden. Så blev det ju... Det började ju alltså i måndags med ett Facebook-inlägg från Kevin Walker.
Ja, spännande. Mm. Och jag tycker, jag gillar det där Facebook. Jag skulle kunna trycka ut det och sätta upp det på väggen.
Man skulle kunna skriva en ganska lång uppsats om de olika lagren i det här Facebook-inlägget. Ja. Och ska man börja med bara den grejen? Att han lägger ut det här direkt innan klubben har fått meddela... Nummer ett, att han slutar. Mm. Och att han dessutom avslöjar då att ingen kommer få förlängt.
Nej, precis,
av de som har utgående kontrakt. Och så det här, det riktigt fina i det här är att det är en jättemysig bild.
Mm.
som liksom inte alls står i kontrast till det han skriver.
En delar av det, för han är ju otroligt trevlig i hela tonen på hela meddelandet, inklusive det här när han skriver att ingen får nytt kontrakt. Allting är skrivet jättetrevligt.
Ja, men det är lite det där att säga någonting otrevligt på ett väldigt mysigt sätt. Mm. Det är en ny sida av Kevin Walker som vi inte har sett förut.
Ja, är underbart.
Ja, underbart. Men att han kastar klubben lite grann under bussen på det sättet. Tyder inte det ändå på att han är lite missnöjd här?
Jo, alltså det måste man ju ändå... Det är rimligt att tolka in det. Mm. Att han är en på något sätt, ja, som du säger, kastar klubben lite under bussen. Så.
Mm. Och vad tror vi om... Nu blev det ju så att du satt med Christian Järdler samma dag och han pratade väldigt öppet om att ja, de här spelarna kommer lämna babarabara. Mm. Och alltså, det kanske inte var planen att de skulle bekräfta det. Nej. På en gång.
Det kan mycket väl vara så att det var... För det var ju en bokad intervju då som vi skulle göra klockan 17 den dagen. Jag tror faktiskt att... jag har inte frågat Christian om det, men jag tror nog att planen förändrades lite. Att det hade varit mer så här, ja, nu ska vi ha de här samtalen med alla i tur och ordning och sen får vi se. Liksom. Så, och sen, men när Walker hade avslöjat allt, så då blev det en bättre intervju, så kan man säga.
Vet vi om han avslöjade det här innan spelarna själva visste om?
Nej, min bild är att spelarna visste om det.
Mm.
För att när Järdler var här, och det var ju några timmar efter, då sa han att jag är klar med alla. Jag har pratat med alla spelare. Så det är om det är någon då precis som satt på ett möte precis just då. Men jag tror inte det.
Nej.
Jag tror att det var. Och det var väl snyggt av... Jag tycker hela inlägget osar klass, får jag säga. Jag hyllar
Kevins inlägg.
Ja.
Ja, man vill ju ha mer sånt där.
Ja, ja.
Lite mindre hängslen.
Och om det inte är meningen så ska han inte... Han ska inte erkänna det, för det var geni.
Ja. Men själva beslutet i sig själv då, om man bara tar Kevin först, att han inte får förlängt. Vi har ju pratat lite grann om det, men känns det vettigt?
Ja, vi pratade ju om det innan och sa att det var väl det svåraste beslutet som egentligen Järdler och ÖSK stod inför. De andra var lättare att ta, men just Kevin Walker är svårt eftersom han har varit en nyckelspelare under den här säsongen och visat att han håller på den här nivån och han har varit lagkapten. Samtidigt så tror jag att man har prioriterat väldigt mycket att få till en förändring i truppen efter de här magra åren. Och då åkte han ut trots att han kanske har gjort sig förtjänt av att få fortsätta. Och sen har vi den där ekonomiska situationen också där Kevin Walker satt på ett av de större kontrakten i klubben. Och man måste hitta pengar någonstans, och det är väl förmodligen en besparingsåtgärd också. Och sen med alla de här besluten som ÖSK då vill vara först med att berätta. Jay Clarkson hade redan bestämt sig för att tacka nej. Daje återkommer vi, han har också bestämt sig. Nasir Omoro hade tackat nej. Det, William Eskelin har jag inte fått tillfälle att fråga. Men jag antar att han också inte såg sin framtid i ÖSK. Så det ser ju dramatiskt och kraftfullt ut från klubbens sida. Men det hade väl förmodligen varit samma om de hade valt den andra vägen. Att gå in i liksom, så här, nu ska vi ha förhandlingar med alla de här. Och sen så hade ju förmodligen de allra flesta av spelarna tackat nej till slut ändå. Mm.
Ja, vi är tillbaka.
Väck Helena, vi är tillbaka.
Ja, precis. Ja, vi ber om ursäkt. Vi har lite tekniska bekymmer, men nu hoppas vi att det ska rulla på här. Vi skulle precis börja prata om Daje, som Lasse Wiström intervjuade häromdagen. Och då blev det ju, han var ju tydlig med att han var kritisk till hur klubben hade skött det här. Vad reflektionerna kring det?
På tal om många lager så känns det som att det finns ganska mycket att skala av i den där intervjun med Daniel Björnqvist. Det känns ju... Först och främst är det ju beklagligt att en sån trotjänare som han är inte får en riktig avtackning.
Mm.
Sen fick han ju, av publiken fick han ju två fina avtackningar, kan man säga. Men från klubbens sida. Och det känns också rimligt att man i en... organisation faktiskt pratar med varandra, och även om man inte har ett besked att lämna.
Mm, ja, precis.
För det var ju ÖSKs version då, att vi kunde inte varken tacka av eller prata med någon för att vi visste inte hur det skulle bli. Men det är också ett sätt att lämna ett besked, kan man tänka. Att inte ge ett besked. Liksom. Och sen från den andra sidan känns det ju ändå ganska märkligt att Daje då för månader sedan har köpt ett hus i Göteborg, men att det inte har kommit fram i omklädningsrummet eller till ledningen. Och då kan man ju börja fundera på hur kommunicerar de överhuvudtaget med varandra. Säger de ingenting? Mm. En spelare sitter och pendlar in till träning 30 mil. Nu antar jag att han har sovit över. Han kanske sov över hos Kalle, vem vet. Men alltså, han har ändå pendlat, i alla fall veckopendlat har han gjort då. Och det har inte kommit upp. Så där känns det väl också som att... Jag tror att flyttar du till Göteborg så skulle Pierre bakom kameran där få reda på det ganska snabbt.
Han skulle ju få reda på om jag flyttade till bara kvarteret bredvid. Eftersom att man pratar väl med varandra. Alltså, inte för att han hade behövt veta det, att jag kommer och meddelar mig. Utan bara för att man snackar väl i vardagen.
Ja, precis. Mm. Och nu har man hamnat till läge där Daniel Björnqvist verkar ha gått omkring och kokat för att ingen frågar varför han har flyttat till Göteborg.
Ja.
Och det känns inte riktigt, det är inte det som är problemet. Det är problemet att de verkar inte riktigt prata med varandra.
Mm.
Så.
Precis.
Ja, nu är vi ganska långt ifrån det fotbollsmässiga, men det är ju på något sätt grundläggande mänskliga saker man pratar om.
Ja.
Att man på en arbetsplats faktiskt kan prata med varandra och fråga hur det är.
Precis, för det finns ju två sidor av det här. Det ena är ju att, ja men Daje, måste du vara så jävla tjurig? Du har ju flyttat till Göteborg, du hade ju uppenbarligen inte tänkt fortsätta ändå.
Mm.
Då vet inte jag om han bara ville, som vi pratade om, bli bjuden till festen för att få tacka nej,
ja.
Eller hur det är. Men sen kan man ju också bara tänka sig in i hans situation, att han sitter och kör fram och tillbaka till Göteborg. Och varenda gång så är det så här, nej det var ingen idag heller som, det kom
nej.
Inte fram den här gången heller. Då, man kan ju ha empati för ändå att det måste ha känts väldigt konstigt.
Ja, ja. Och sen, ja, jag vet inte, jag ska inte sitta och tolka hur han har tänkt. Men när den ilskan kommer och sätter in, när han har kört några gånger, så kanske han mindre villig att liksom berätta det. Jo, apropå det, 3 veckor sedan flyttade jag till Göteborg.
Mm-hmm.
Så... Ja, det är en märklig situation som känns som att det kunde ha löst ganska lätt.
Ja.
Det är inget svårt. Det är ett svårt problem att ÖSK in. För att det, sportsligt sett så är det ju det är svårt. För att i Superettan så kanske man inte ville gå vidare med Daje.
Mm.
I Division 1, i ett scenario där många fler spelare hade lämnat... och man skulle spela med ett väldigt ungt lag, då skulle ju Daje helt plötsligt ha kunnat bli en nyckelspelare. Så det, sportsligt sett är det svårt. Mänskligt sett så hade det kunnat lösas ganska enkelt.
Mm. Okej. Okay. Och ska man räkna in det då? För att i min värld så var det här klart för flera veckor sedan. Det blev inte klart i måndags.
Alla
att
de här
inte ska
8, liksom.
Förlänga... Med Daje, det kanske du i och för sig har pratat med Järler om. Om han, sa han att nej, det här bestämde vi i måndags? Eller,
nej, de har ju väntat på, men hur brukar de säga? Vi har jobbat med olika scenarier.
Ja.
Ja, nej, men de har väl ändå trott att de skulle vara kvar i Superettan och jobbat mot det.
Mm.
Men inte kunnat genomföra planen. Så tolkar jag det som.
Det jag far efter är om man inte kunde ha meddelat det här före sista hemmamatchen så att Daje hade kunnat få en ordentlig avtackning. Alltså
ja,
han
men då
är
tror
ju...
jag tror inte riktigt att då visste man ju inte. Man visste ju inte om man ville. Man kunde ju ha pratat med Daje, men och sen kunde väl han ha fått ja, hade de pratat med Daje, då hade de ju vetat att han hade flyttat till Göteborg.
Ja,
då skulle man kunna, ja, precis.
Så hade man kunnat tacka av
allting
ändå.
Kokar ner till bara, det blir så här cirkelresonemang. Allting,
alla ja. De här vägarna leder till
ja,
Göteborg.
Prata med varandra.
Precis, ja. Vi ska ta och titta på en liten snutt från sista matchen. För att just Daje fick ju faktiskt en liten avtackning ändå. Fast efter bortamatchen då mot Eskilstuna i sista omgången. Och det såg ut så här. Det är ju jättefina scener det här, så att publiken har förstått eller vet kanske genom någon som känner någon att det här är Dajes sista match.
Ja, han gav ju bort tröjan också till någon i publiken där. Och gillar man inte den där ramsan också?
Jo, den är jättefin.
Ja. Den har någonting det där med... Den har den där som det ska finnas i en riktigt bra fotbollsram. Lite sorg också.
Ja, precis. Det får inte vara för glatt i
fotbollsramsan. Nej, man avskyr det här. Det tacklas hårt. Och ja. Nu springer vi så det blör.
Mera mål.
Ja. Mera mål, ja, precis. Ja, men det här är fint. Mm. Man pratar egentligen om fotbollen, men inte runt. Ja, fint. Men det var en fin... det som inte syns på bilderna det är att han hade ju Martin Broberg med sig som stod och Kevin Walker stod och kramade honom. Han förenades verkligen i en lång, lång kram med Martin Broberg. Mm. Och sa ju sen efteråt att om han spolar tillbaka ett och ett halvt år så kom ju beskedet om att Martin Broberg skulle sluta precis innan matchen mot AFC på Tunavallen. Och i den matchen gjorde ju faktiskt Daje mål. Och efteråt så fick ju Martin Broberg de här hyllningarna från en stor ÖSK-klack och var då väldigt, väldigt rörd och fick då stöd av Daniel Björnqvist.
Mm.
Så ja, Daniel sa till mig efteråt att den här gången fick jag hjälp av Martin. Han fick trösta mig istället. Mm. Det var en fin stund.
Fint litet vänskapsögonblick.
Mm. Mm. Mm.
Ja, en annan som visste om att Daje skulle lämna, det var Kevin Walker som du faktiskt pratade med direkt efter matchen. Och han nämner just precis det här att Daje förmodligen kommer att lämna. Vi ska lyssna på det, vad Kevin Walker sa till Fredrik efter matchen i Eskilstuna.
Kul att Daje får en fin hyllning efter matchen. Och verkar väl som att han ska lämna och... Det är ändå något vackert jag tar med mig från ikväll.
Mm. Ja, det var tjockt när han var framme.
Ja, verkligen. Jag tror inte folk förstår hur viktig han har varit för ÖSK över tid. En toppen kille och verkligen en riktigt proffsig människa.
Mm.
Det var fina ord där också.
Mm. Ja, precis. Det var det. Får jag berätta det där som Kevin Walker sa till mig efteråt? Men apropå geniet Kevin Walker.
Ja, det måste du göra. Det är det bästa jag har hört hela mitt liv.
för att jag höll ju på lirka om hans framtid. Det här var innan han själv hade avslöjat. Och han ville inte liksom... Han visste ju själv inte om ÖSK skulle vilja gå vidare. Men han ville ju det själv då. Och då lirkade jag så här med tanke på att han har ju köpt och byggt en stor kåk ute i Lanna. Och då säger jag, hur ska jag tolka att du har köpt den där kåken ut i Lalla? Alltså, jag menar ju då i förhållande till...
I relation till fotbollskarriären.
Ja, den fortsatta, och möjligheten att flytta. Och då bara tittar han på mig, och är precis så där vänlig som han är i Facebook-inlägget. Så säger han, ja, jag vet inte hur du ska tolka att jag behöver ett hus. Och om någon ska vara otrevlig så vill jag att de ska vara otrevliga på det där sättet.
På det silkeslena sättet som bara Kevin Walker kan.
Han berättade att jag är att... Ja.
Han sa, ja, det är inte mitt fel att du är en idiot, Fredrik. Så är det. Det var det han sa.
Geni. Ja, det var verkligen. Mycket bra. Mm.
Ja, vi går vidare till Jake Larsson. Det blev ju en hel del reaktioner kring det också, att han inte fortsätter. Och mycket av det handlade om att det verkar finnas en bild av att ÖSK har haft chansen att sälja Jake Larsson för stora pengar till stora klubbar. Och att nu är det jättedåligt av ÖSK att han går gratis.
Mm.
Då undrar jag, Fredrik, om det här är en bild som... stämmer väl överens med verkligheten?
Mm, ja, det beror lite på vem man lyssnar på här. Och sen beror det också på vilken tid vi pratar om.
Mm.
Pratar vi om
det här om kontraktet i alla fall.
Liksom. Ja, precis. Han förlängde ju 2020.
Mm.
Och det var ju efter de här stora ryktena om att han skulle gå till Inter. Exakt. För 40 miljoner. Så under den här tiden så tror jag inte det har funnits några stora pengar att tjäna på Erik Larsson. Däremot så möjligtvis har det funnits öppningar att sälja honom under kontraktstiden för en mindre summa. Och då har det jag har hört, nu kan inte jag riktigt liksom sätta direkt när det var, men jag har hört om italienska klubbar som var intresserade, men då har det handlat om att man ville låna honom, som italienska klubbar ofta gör, med någon typ av köpoption och se hur det skulle då landa lite senare. Och det har ju inte ÖSK tydligen varit intresserad av. Så både ja och nej. Alltså ÖSK har nog haft möjlighet kanske att göra någon affär. Det har aldrig funnits något bud på bordet eller något sånt. Vad jag vet, jag kan ha fel, jag är inte i de där rummen. Men det har inte funnits den här möjligheten att göra den här stora affären.
Nej.
Däremot så finns det säkert någon som skulle kunna säga då att man kunde ha nappat på det här lånerbjudandet, lirat på att han skulle göra stor succé. Det skulle bli en försäljning i ett senare skede och sen i ett tredje skede skulle det bli en stor försäljning när den här italienska klubben säljer till någon annan. Då hamnar man ju i ganska många om och men.
Yeah.
Så det beror lite på vem man vill lyssna på.
Nasiru Moro lämnar också klubben och där finns det ju, till skillnad från de andra då, inte så många lager. Han ville dra och ÖSK hade inte så mycket att säga till om.
Nej men han är ju en sån som, han har ju x antal år på sig att göra någonting i Europa under en karriär och det kan han inte göra i ÖSK. Så det handlar ju ingenting om. Alltså, det handlar ju bara om det. Han är en yrkesman som behöver ha en bättre lön.
Mm.
Och när jag pratade med henne i våras så pratade han ju fortfarande om att hans dröm är att spela i Premier League. Och det kan man ju raljera över och sådär. Men man kan ju också se att det finns en väldigt hög ambition. Jag tror inte att han kommer spela i Premier League. Men jag menar hans dröm är inte att spela i Superettan.
Nej,
och han kommer göra det som det han kan för att få spela på en högre nivå.
Mm.
Och till en bättre penning.
Mm. Ja, William Eskelinen också då lämnar. Och det har vi ju konstaterat i tidigare avsnitt att ÖSK behöver ju en ny målvakt. Så att det här var ju också ett rimligt beslut. Då undrar man ju lite grann hur klubben resonerar runt målvaktspositionen där. För att Daniel Strindholm finns ju och har fått säsongen lite förstörd av en skada. Fick chansen i absolut sista matchen här nu då. Det är ju vad det är. Hur ser Gärdler och tränarstaben på målvaktshistorien?
Ja, det är ju att man inte i det här läget, med tanke på att Daniel Strindholm har varit sjuk stora delar av det här året, att han inte ska vara den uttalade första målvakten 2024. Och då så kommer ÖSK gå ut och leta efter en annan målvakt då, som antingen konkurrerar med Strindholm på skapligt lika villkor, men säkert allra helst en ny William Eskelinen som ska ta den uttalade första målvaktsrollen.
Mm.
Så tror jag att det är.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nu fick ju Daniel Strindholm chansen i sista omgången och gjorde det helt okej. Han släppte in 3 mål. Men jag tycker inte att egentligen. Han har ju spelat förra hösten 2022, tre eller fyra matcher och sånt. Och sen den här matchen nu, sen har han ju inte egentligen spelat någonting. Han spelade en U21-match mot VSK i somras. Han har inte haft någon spelmöjligheter. Och det har jag ju fått frågan om tidigare, varför lånar man inte ut Daniel Strindholm när när man lånade ut Ammar Djävlan. Jag menar, Djävlan var ju knappt ÖSK spelare. Då hade det varit bättre att ge Strindholm den. Och det är ju för att det fanns ingen klubb som ville ha Daniel Strindholm. Ville ha en målvakt som då inte hade stått på så länge. Mm. Så det är ju det korta svaret på det.
Mm.
Så ja, vi får se liksom hur det går med Strindholm. Strindholm är ju, jag pratade med honom också efter matchen på Tunavallen. Och det är ju en speciell person. Alltså han är, där kan man prata om ambition.
Mm.
Han går och lägger sig klockan 9 varje morgon. Han äter inte någonting som han upplever som potentiellt onyttigt. Och liksom inget socker, ingenting. Han lever för att bli toppfotbollsmålvakt. Mm. Ja, som man brukar tjata om. 24 timmar om dygnet.
Mm.
Det är det enda han gör.
Mm.
Ja, förutom med den lilla noteringen i kanten att han i våras tog han ju någon examen från ett universitet i Malaga.
Bara, alltså,
ja, han är en maskin.
Okay.
Ja, så det var väl Hugo som pratade med honom om när han hade dragit axeln nu led i när han skadade axeln. Mm. Då skulle han ju tvungen att dra den. Då sa han ju att han visualiserade att det skulle bli skönt.
Och det, målvakter ja. Är fan inte kloka i huvudet alltså. Nej, det är alltid så här, de är dumma i huvudet.
Och Daniel Strindholm, man får gå upp en nivå till tror jag nästan.
Ja, det verkar det, ju som det.
Så om man skulle slå igenom så har ju ÖSK en potentiellt superprofil i Daniel Strindholm.
Jag satt precis och tänkte drömgäst i hemmaborgen.
Ja, precis. Mm. Och målvaktsmässigt är han ju helt motsatt mot William Eskelinen. Han är ju en aggressiv målvakt som ger sig på skyttar, utmanar dem, attackerar dem. Medan William då en positionsmålvakt som till synes inte gör lika mycket. Men då blir också insatserna högre för Strindholm att göra misstag.
Mm. Ja, så det bådar ju gott inför framtiden då, sett till att det kan bli en bra utveckling på Strindholm. Han verkar ha rätta skallen för det, om man ska använda mjuka ord.
Ja.
Men som det är nu inför en säsongstart 2024 så ser man inte honom som första målvakt.
Nej, Gärdler sa ju det uttalat till mig att nej, det gör han inte.
Mm. Bra. Mm. Då ska vi konstatera någonting som våran statistikbesatta kollega Jonas Brännmyr har luskat ut. Han säger så här att efter att de här spelarna har lämnat och efter att Samuel Dahl och Noel Milleskog också har lämnat så har ÖSK tappat 40% av speltiden 2023. Mm. Och det är ju inte en obetydande del.
Nej. Jag försökte förklara de här siffrorna hemma för min sambo.
Varför då? Ska hon behöva lyssna på det här?
Ja, nej, precis. Och tydligen så krånglar jag bara till det.
Men jag tror att våra tittare förstår nu i alla fall.
Ja. När jag var klar med min långa utläggning om hur det var 11 gånger 90 och 30 matcher. Så då sa hon, varför krånglar du till det så mycket?
Mm. Ja. Det är för att du tror att hon inte... Du är som en gubbe som pratar med en tjej om fotboll.
Ja,
du antar att hon fattar absolut ingenting.
Nej, men det här var ju matematik, så då borde jag veta att hon fattade otroligt mycket bättre än jag. Så vi kanske inte ska förklara.
Jag förklarar det, och jag tror att folk förstod. Kan vi fastna i det här? Det jag for efter var ju mer ett svar kring vad betyder det här sportsligt alltså, och vad letar ÖSK efter, det stora. Du har ju intervjuat Christian Gärdler ändå. Han var ganska öppen med vad han har på önskelistan och sådär.
Mm. Jag bjöd på fika.
Du gjorde det?
Mm, det gjorde jag. Kringlor.
Mm.
Så, ja.
Är du full eller?
Nej, det är inte. Jag sa ju att det skulle bli konstigt.
Gjorde du? In all fairness.
Ja, precis. Då kan de inte komma efteråt och säga
nej.
Det. Nej.
Nej.
Så,
det tar jag på mig.
Ja, precis.
Det är jag som är dum.
Ja, precis. det jag pratar med honom. Och det han är ute efter, det är ju erfarenhet, tuffhet och förmåga att kommunicera.
Mm.
Jag tyckte det var en kul liknelse där han pratade om Nasir Omoro. Mm. Att Nasir Omoro har ju varit en nyckelspelare för ÖSK. Men hans sätt att reda upp saker, det är inte att Elena, spring ditåt, liksom fall. Så här, och liksom kommunicera med andra. Utan han ser att du kommer ramla på arslet och då redar han upp det. Springer han dit och räddar upp situationen. Mm. Så att nu vill Gärde vill ha mera spelare som, ja, han, lite samma som han tänkte när han tog in Sebastian Krona, kommunikativa spelare som kan prata med yngre, mindre erfarna spelare och som kan hjälpa dem då.
Mm.
Och sen även en rutin som klarar det tuffa livet på den här nivån. Så det, och sen positionsmässigt, det är ju väldigt tydligt. Det är ju en vänsterkantspelare, en eller två mittbackar, en sexa främst. Det är någonstans där som han hamnar. Alla supportrar vill ha en anfallare, men alltså där är det ju Bilal Fosseni som BK Forward tonåringen som är tänkt att komma in som någon typ av påläggskalv då till Kalle, lära sig av honom.
Mm. Mm. Bra, jag tänkte vi ska gå över på våra lyssnarfrågor. Mm. Och när jag poddade med Axén så hade det kommit in massa frågor. Det har du gjort nu också. Då gjorde jag ett nummer av att jag ska fan läsa upp alla frågor.
Mm.
Och då blev podden 2,5 timmar lång. Det var ju för sig också Axén som svarade på frågorna då. Det tenderar ju att liksom sticka iväg. Men vi ska inte läsa upp alla frågor idag, för det har vi inte tid med. Jag har valt ut några som jag tycker var intressanta. Jag är osäker på om du kan hantera det här i ditt tillstånd nu, Fredrik.
Kör på bara.
Jag satt bara och funderade på
hur du kunde ta det beslutet att läsa upp alla frågorna när just du hade Axén som gäst.
Ja, men jag tänkte så här, fan vad trevligt det här kommer bli. Och det blev det ju.
Mm.
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 Så jag ångrar ingenting.
Nej, det blev kanonavsnitt.
Ja,
om du inte har lyssnat på det, lyssna på det.
Filip undrar, hur kan Fredrik påstå att Degerfors är storebror till ÖSK?
Mm.
Degerfors har varit bakom ÖSK under hela min livstid på 23 år. Så du menar att 2 år skulle ge dem den platsen?
Ja. Så ja, ekonomiskt är de större än ÖSK och de kommer från en högre nivå på det sättet om man definierar det så. Om du tittar i maratontabellen, då är det ju inte så.
Nej.
Så ja, och sen förstår jag väl att jag är inte omedveten när jag skriver något sånt. Så det är klart att folk kommer bli provocerade av att... Ja, men jag står för det. Jag tycker inte att det är något konstigt påstående att säga att en klubb som kanske har i år närmare 3 gånger så mycket i omsättning som ÖSK är storebror i förhållande.
Nej, jag förstår vad du menar. Jag förstår också varför Filip säger så här.
Det är ju, givetvis.
Traditionens makt är ju stark inom fotbollen.
Ja. Det är en definitionsfråga. Vad mäter vi för någonting?
Exakt. Mm. Joppe vill veta... Hur kan bortaspelet vara så dåligt? Man kan ha en stark hemmamatch och sen är spelet, motivationen, passningsspelet i nästa match som bortblåst. Går det att förklara?
Eller korta svaret, nej.
Nej.
Alltså det går ju inte att förklara.
Nej.
Och det är ju ett accelererande problem nästan. Det här med att, det har vi ju liksom, under hela min karriär när jag följt ÖSK sen millennieskiftet i stort sett så har man ju känt det här att varje gång ÖSK har varit på väg att ta nu, om de tar den här segern, då så det här har ju alltid funnits, tycker jag. Det sitter på något sätt i väggarna. Det är väl det samma sak som gör att de kom 8 så många gånger och in, och alltså om man tar i extremfallet Malmö som hela tiden liksom bara lever för att vinna. Det är någonting kanske som finns i väggarna som man behöver hantera. Sen bara den här säsongen då, så det är jag tycker att det är jättesvårt. För de har fallerat när man har tyckt att det har gått som bäst. Men om man ska säga någonting där, så tror jag, kanske har tagit upp det tidigare också, jag tror att liksom effekten inverkan när några av toppspelarna inte har varit med har varit mycket större än man tror.
Mm.
När ÖSK var som allra bäst under tidiga hösten, sena sommaren där, då hade de en full trupp. Och när Jädler stod på sidlinjen och tittade bakåt under matcherna så hade han en bänk som man kunde liksom påverka matcher med. Det räckte inte för att de skulle vinna varenda match, men de sakta men säkert blev de bättre. Och sen så råkade de ut för igen då lite skador och sådär. Och jag tror att man har, i alla fall jag då, har inte riktigt värderat det tillräckligt högt. Att den här truppen var tvungen att vara i full trim. Och Järle var tvungen att ta ut de bästa spelarna. Men det fanns någon, jag hade nog en bild av att det fanns liksom, det går att skicka in den här och den här, och om den här är borta så kan man plocka in den här. Jag tror att det var det stora missförståndet, om jag ska peka på något.
Mm. Henrik frågar, vem har störst chans att bli ÖSKs nästa stora försäljning? Mm. Det låter nästan som att det skulle vara Strindholm det.
Ja, precis. Nej, men jag måste ändå säga Viktor Backman, tror jag. Han har någonting som kunde vara intressant för det högre. Om han lyckas. Nu lyckas han ju alldeles för sällan. Han spelar på en väldigt hög svårighetsnivå. Och kanske lite så... Det var väl Christian Järler som nämnde att... Kanske blev det också så... att han spelar på en högre och högre svårighetsnivå för att bevisa sig mer och mer. Man såg inte riktigt det under våren. Då spelade han lite enklare och lyckades mera. Sen kom han in efter skador och skulle liksom visa, så här duktig är jag. Och då blev det att han skulle springa in i alla situationer med boll i absolut maxfart. Och då lyckades han bara någon gång ibland, som den här matchen, vad var det, mot... Oh, ja, nu glömde jag bort vilken match. När de vann väldigt tydligt direkt. Ja, det var ju dumt att jag glömde bort det. Men de avgjorde ju mot Utsikten, så var det, förlåt.
Mm.
Och då avgjorde de på en kvart och det var ju Viktor Backman bakom allting.
Mm. Mm.
Och då fick han ju träff liksom. Men lite för hög. Ja, men jag skulle säga Viktor Backman.
Ja, bra. Mm.
Där har jag också ett kontrakt som gör att man har i alla fall något år på sig.
Just det. Mm. Uffe skriver så här. När ska man i ÖSKs styrelse börja i rätt ända? Det största fiaskot och misslyckandet är ju Järdler. Han måste bort först innan man förhandlar med spelarna. Eller?
Mm. Mm, nej, jag tycker inte det då. Men jag vet ju att många tycker det.
Mm.
Min bild är ju att min linje är ju att jag tycker att ÖSK har gjort misstaget genom att göra alla de här tränarbytena. Varje tränarbyte kan vara rimligt just när det sker, men det är ju det som ändå, det tror jag få skulle säga emot, att det är det som har satt den här klubben i skiten.
Mm.
Den här eviga hoppandet, att man helt plötsligt blev, som jag uttalade, man blev svensk fotbolls bananrepublik helt plötsligt och liksom bara, det bara bytte hela tiden. Så nej, jag tycker inte att man gör fel. Men däremot så är det ju så att nu, alltså, jag tror ju ändå att tålamodet, det är ju inte evigt. Nu måste man nog kunna ändå visa på någon typ av
kliv.
Ja, precis.
Mm. Riktning. Alltså,
ja, man får se i sommar, tror jag, om det ser precis likadant ut fortfarande som det har sett ut nu under sena hösten. Men man får också komma ihåg att den här säsongen har ju gått väldigt upp och ner. Ett tag under sommaren och under hösten så var det väl ingen som tyckte att Järler skulle bort när man vann stort hemma, flera matcher i rad och sådär. Men slutsumman är ju att de bara lyckades hänga sig kvar med fingertopparna i Superettan. Och jag tror inte att det funkar en gång till.
Och om jag då får ställa en följdfråga, om vi bortser Absolut. Helt från bara vad du tycker i Järdlerfrågan.
Mm.
Och liksom dina resonemang, det jag köper dem.
Mm.
Men tror du att det finns en chans fortfarande att han får gå nu under vintern? Och jag vet att nu han satt och sparkade spelare, så då borde det ju vara han som... Mm. Och Larsen säger att han har... ger Jädler förtroende. Det har ju hänt förr, liksom.
Ja,
att en ledning har sagt det och sen dagen efter så får tränaren gå. Tror du att det är liksom kassaskåpssäkert? Ja, eller kan det hända?
Jag tror att det enda som skulle kunna ske, det är ju att då spelartruppen säger att den här människan kan vi inte ha som tränare.
Mm. Ja.
Och det tror jag är avlägset.
Mm. Okej. Okay. Då signaturen Örebro. Vad var det så svårt att säga plötsligt? Signaturen Örebro undrar. Mm. Vem är bäst lämpad som kapten nästa år?
Ja, kanske en av de där erfarna kommunikativa spelarna som ska värvas in.
Mm.
Skulle jag nästan säga.
Ja.
Och sen, för att inte skapa onödigt drama, David Seger.
Mm.
Det skulle jag nog säga... Att det är någon av dem. ÖSK behöver träffa rätt med någon av dem. Och det innebär att en av dem då ska gå in i till exempel och bli en startande mittback.
Mm.
Och vara en ledarfigur där.
Det är en rimlig kapten.
Det låter ju som, det är ju kaptenen man ska ha.
Mm.
Så, och då spelar det ingen roll att han inte har tidigare spelat i ÖSK. Det är helt irrelevant eftersom, med tanke på hur... klubbens moderna historia. Liksom.
Så det finns är så det ingen rotlöst
har,
ändå.
Ja, det finns ju ingen som har liksom så här visat över tid att den har nyckeln till något problem.
Signaturen ÖSK vill veta, är Elias Barsom redo för en roll som startspelare nästa år?
Mm, ja, det skulle han absolut kunna vara. Jag tyckte inte han riktigt imponerade. När han har fått starta så har han inte riktigt fått imponera eller kunnat imponera riktigt som han har ju varit bättre när han har kommit in, tycker jag då. Han var jättebra mot Landskrona, gjorde 2 målgivande assist, svåra när han utmanar folk och gör det snyggt liksom. Så det, framförallt så tror jag att han förväntar sig det.
Mm.
Jag pratade ju med honom i somras och blev lite sådär överraskad, inte positivt eller negativt, men jag blev överraskad över att han var så otålig och verkligen var så här, ja, vi får se efter säsongen hur läget är.
Mm.
Jag måste få chansen och så här. Mm. Han vet nog själv att han behöver ha speltid och han, jag tror att han är så här en spelare som han ser på Taha Ali.
Ja,
jag vill inte bli ÖSKs nästa tal.
Ja.
Liksom, sitta här på bänken och ruttna och sen när jag egentligen kan dominera i allsvenskan. Jag menar, elitidrottare tänker ju ofta så om sig själva. Och jag tror att Elias Barsom är en sån.
Ja. Den här personen, det här är sista frågan då. Det är från samma person. Vad är eran drömgrupp i kuppen? Vill man ha så enkelt motstånd som möjligt eller en stor match på hemmaplan som Djurgården hemma i våras?
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, precis. Det är det där. Vill man möta Real Madrid direkt?
Eller? Alltså, jag måste säga, av alla år man har låtit sig luras för många gånger. Mitt svar är att man vill ha roliga matcher. För att man sitter där i slutet av februari varje år. Och bara, nu börjar fotbollen på riktigt. Gud vad härligt. Och så man väntar sedan november. Och så tänker man, det här är tävlingsmatcher. Och kuppen är liksom upplagd på ett bra sätt nu. Det här kommer bli jätteroligt. Och sen så sitter man ändå där med långa näsan. Och tittar på en jättetråkig match. Mot typ IFK Luleå eller Nyköping BIS eller någonting. Och då är man snuvad på hela den här känslan. Och jag vet att charmen med Svenska Cupen är att de små lagen får vara med. Jag fattar det. Men bara från mitt eget perspektiv så har jag liksom gått under de här falska liksom förväntningarna på att nu kommer det liksom vara kul igen. Mm. Och så blir det inte där för att man
väntar på en fest som inte finns.
Exakt, ja. Så mitt svar är... stora matcher.
Ja, stora matcher.
Jag... Så stora som möjligt över hela bläcket.
Jag går all in egoism här. Ja. Jag vill ha en bortamatch i Skåne.
Du... För det att kan, du vill åka det, till Skåne?
Ja, det kan vara helt magiskt för, på vårkanten.
Ja, för att det är varmare. Ja,
inte något uppåt och sen åka runt och halka på vägar. Jag vill ner till Skåne, Helsingborg, Malmö och något sånt.
Mm. Hur går det med det här träningslägret i södra Europa som du skulle lobba för? Är det,
ja, nej, det
finns inte på horisonten?
Nej, det finns ju inte det. Det är ju bedrövligt.
Ja,
att de inte tänker på mig också. Mm. Nej, men jag ska ha inte några pengar för det. Och har ju ändå bra träningsmöjligheter.
Vilket jävla liv det skulle bli om de bara... Vi åker till Dubai.
Ja, ja precis.
Vad arga folk skulle bli, menar jag.
Men för pengarna skulle, eller för skulle politiken?
Ja. Ja, nej, jag tänkte för politiken också. Men ja. För, framförallt i det här läget för pengarna skulle.
Ja, ja. Jag kan avslöja vilket lag ÖSK möter i genrepet.
Ja.
Djurgården hemma.
Ja, ah, då blir den här personen glad. Mm. Som nämnde Djurgården hemma då. Mm.
Och Noel Milleskog och Samuel Dahl tillbaka på Bern Arena.
Var det här med i dealen?
Ja, kanske.
Ibland är ju träningsmatcher faktiskt med i
ja,
här.
Så kan det vara. Ja. Ja, som jag ska inte släppa hela träningsmatchschemat, men det ser tufft ut på slutet. Så kanske man tänker på hur det var i våras, att man kom in i Superettan med väldigt höga förväntningar. Nu kanske man vill trycka ner dem lite grann.
Mm,
men... Det liknar mera programmet som var inför 2021. Man kommer ihåg att Degerfors och VSK
och Norrköping och blev,
ja, blev pulveriserade
av alla tre. Ja, ja, det var inte bra.
Så jag tycker att det här programmet såg lite åt det hållet. Men
då vill jag veta, du behöver inte säga hela schemat, men är det någon mer rolig match? Djurgården är ju kul, men är det någon mer kul
VSK
match?
VSK finns på schemat.
Mm-hmm.
Så det kan bli tufft.
Är det de två roligaste matcherna vi har att se fram emot?
Ja. Om du inte tycker det är roligt, då får du liksom byta.
Då är det jag som har problem.
Ja, då är du som har problem.
Ja,
så är det.
Vi är klara med frågorna, Fredrik. Mm. Har du något du vill... tillägga, vad händder nu för ÖSK-spelarna när de har liksom försäsongen igång på riktigt? Och
ja, de är ju på semester nu. Mm. Jag vet inte om de... Jag har inte kollat på var de är någonstans. Men de är ju på semester sedan i måndags. Va?
Mm.
Och träningen börjar, jag tror, den 4 december. Och sen ska de då göra den här tuffa, tunga månaden, matchfria månaden.
Grismånaden.
Ja, och då blir det väl... Då ska det här... Det här fysiska stegrandet som var förra året, det ska påbörjas igen då, och spelarna som var med då ska börja på en högre nivå än tidigare.
Mm.
För det är fortfarande förstås en tonvikt på det.
Ja. Vad
så roligt. Men främst så är det väl att vi ska följa en väldigt intensiv silly season-period som förmodligen... Alltså kommer vara, vad kan vi gissa, att det är 3-4 spelare in under december? Eller väntar man till marknaderna öppnar lite mera?
Det är ju det där, det är ju olika vilka hyllor man letar på. Mm. Alltså de lägre hyllorna kan man ju säkert få in folk i september. Mm. Ska du vara på en högre hylla, då måste det gå lite längre tid så att de spelarna hinner förstå att jag kommer inte få någonting annat. Så det är ju...
Så du säger att...
Skitspelarna kommer i december, säger jag. Ja, och sen kommer de bra i 28 februari.
Massorna av spelare kommer nu. Och sen så kanske de väntar på att försöka hitta någon marquee player nära premiären.
Ja. Bra. Ska vi nöja oss så?
Det tycker jag att vi gör.
Då säger jag tack, Fredrik, och så säger jag också tack till er som har hängt med oss live här. Fotbollssäsongen är ju över, men Hemmaborgen poddar faktiskt vidare i några veckor till. Så att det är bara att hålla utkik, precis som vanligt, en gång i veckan på Spotify. Nu säger vi tack och hej.